Radiosporten dokumentär.
Hon kände som någon stirrade på henne.
Det var någonting som sa, som man alltid säger, klick.
Och det är nästan som en film liksom.
Det är lite speciellt.
Hon räddade monarkin.
Och är det olympiska spel någonstans i världen brukar man hitta kungen på läktaren.
Han var högljudd.
Men har kungen någonsin varit på en sån klubb?
Och vilken typ av klubb då?
Stripp eller sexklubb?
Nej, nej.
Och så känner man sig, men här, vad är det här för någonting liksom?
Kära svenskar, hemma och utomlands, ja, alla i Sverige.
Det är kungens jultal 2024. Carl den 16 Gustav blickar in i kameran.
Olympiska spelen betyder särskilt mycket för vår familj.
Det har gått över 50 år sedan OS-invigningen som förändrade svensk monarki.
Utan OS i München 1972 hade drottningen och jag kanske aldrig möts.
Det här är Radiosporten dokumentär om kungens OS-resor och dagen det sa klick. Ett program av mig, Alexander Lundholm.
När får vi någonting som kan räknas som en drottning?
Ja, det är ju väldigt svårt att svara på. Utan man måste ju hitta någon människa som man tycker om först och som man känner för och man kan leva tillsammans med.
Sveriges kronprins lever singellivet. Året är 1971 och Carl Gustav har ingen brådska att hitta den rätta.
Och för tillfället så tycker jag är alldeles för ung, man är 25 år. Jag är definitivt inte inne på den bogen för att gifta mig.
Kronprinsen har inte träffat sin prinsessa, men rykten har florerat om olika flickvänner och romanser.
Det är ju inte så konstigt om man tänker sig hur han ser ut och de resurser han hade och möjligheter att göra saker. Så det är inte så underligt att han hade trevliga flickor som ville vara med honom.
Författaren och den kungliga experten Herman Lindqvist har skrivit flera böcker om familjen Bernadotte.
Så att det var många, men det var ingen som var så här riktig kärlekshistoria.
Men tiden som singelprins är på väg att ta slut. Och det mycket snabbare än han trott.
Välkommen olympiska gäster aus aller Welt.
Klockan har passerat 3 den 26 augusti 1972.
Die Stunde, auf die wir uns vorbereitet und gefreut haben, ist da.
Jag var ju ansvarig för alla very important person.
28-åriga Silvia Sommerlath leder in VIP-gästerna till OS-invigningen i München.
Det var alla möjliga kungar och presidenter och en och annan kronprins.
Hon var chefsvärdinna och hade ju ett antal värdinnor under sig.
Silvia har utbildat sig till tolk och nu är hon chefsvärdinna för de olympiska spelen. Det är hon som varit ansvarig för att hitta de 1648 värdinnor som ska jobba med OS.
Det passade mig utmärkt. Jag kunde använda mina språk.
Hon trivs med sin roll, säger hon i SVTs program Silvia 50 år.
Jag kunde använda min... Några ser organisationstalen.
Värdinnorna har fått läsa på om den olympiska historien för att vara redo att ta hand om hedersgästerna. Genom seminarium och säkerhetsutbildningar har Silvia skolat sina värdinnor. Det är en roll som passar henne perfekt, enligt Carl Gustav i dokumentärfilmen Kungen och jag.
Hon var lika organiserad då som hon är nu, så att hon hade det där i kroppen så att säga och gillade hon.
Sveriges trupp paraderar in i raka led i fast takt till musiken. Längst fram går fanbäraren och ryttaren Jan Jönsson. Det är en närmast militärisk formation. Både den svenska flaggan och allas ansikten riktas åt höger mot hedersläktaren, mot en 26-årig kronprins med en kikare. Och med den har han precis spanat inåt, eller någon, på mycket nära håll.
Och då kände jag att det var någon som tittade på mig från en meters avstånd med kikaren.
I kronprinsens kikarsikte finns Silvia.
Hon skulle leda in någon hög pamp Och då kände plötsligt lite konstigt. Hon kände som någon stirrade på henne, som man kan känna ibland. Så hon vände sig om. Och då stod det, som hon sa, en ung man med en stor kikare framför och stirrade på henne bara några meter ifrån och med stort smil i ansiktet. Hon tyckte det så roligt ut, så hon log tillbaks.
Det är första gången de ser varandra och kronprinsen kan inte släppa tanken på kvinnan i kikarsiktet. I Kungen och jag berättar Carl Gustav vad som fångar hans intresse.
Långt mörkt hår, det har jag alltid tyckt om.
Kronprinsen har spanat in sin blivande fru. Och ingenting kommer någonsin bli som förut för Silvia Sommerlath.
Det är klart, det var ju väldigt lustigt. Det var egentligen vansinnigt roligt alltså.
Det är första ögonblicket och början på en ny tid. Men också starten för ett OS. För invigningen i München fortsätter och spelen öppnas.
Ich erkläre die Olympischen Spiele München 1972 zur Feier der 20. Olympiade der Neuzeit für eröffnet.
Kronprinsen lämnar hedersläktaren. Men tronarvingen av Sverige ska få en ny chans att träffa den mörkhåriga chefsvärdinnan.
Ni figurerar ju väldigt mycket i pressen. Och då också i radio och tv. Den bilden som pressen gör av er. Vad tycker ni om den bilden?
Ja, det beror på vad man tar för tidningar och läser givetvis.
Kronprinsen beskrivs av vissa som en festprisse. En tjejtjusare med medelmåttiga betyg.
Jag får väl säga att man får vara glad att de inte skriver ner en fullständigt i varje fall.
Monarkins framtid hänger på honom. Hans farfar är gammal och hans pappa är död. Den hånade arvtagaren närmar sig tronen.
Kan ni alltid behärska er? Får ni aldrig lust att slå tillbaka någon gång?
Jo, det kanske man får ibland, men det är väl synd. Man ska väl inte göra det för ofta i varje fall.
Han är näst på tur. Och snart måste han vara redo att ta över. Han går i kungaskola, säger författaren Herman Lindqvist.
Kronprinsen övertog mer och mer, så han har representationsplikter. Åkte hit och dit och klippte band och skakade hand med folk. Han var fullt upptagen.
Men få uppdrag blir så avgörande som resan till München. Där den svenska tronföljaren ställt in siktet på den olympiska värdinnan.
Och sen på kvällen var det en stor mottagning och Silvia berättade att det kom en stilig adjutant fram och frågade om fröken Sommerlath hade tid för kronprinsen av Sverige. Och hon blev bara först tänkt hon lite, oj, vad är det för språk? För hon skulle koppla in rätt kanal i hjärnan och det var engelska, så går bra. Och så träffades de.
Silvia är van att hantera kungar och presidenter, men nu blir hon nervös. För hon inser att kronprinsen som dyker upp framför henne är den unga mannen med kikaren.
Och sen bjöd han på middag. Och hon sa att hon var väldigt upptagen och hon skulle nog kunna gärna komma, tack så mycket, men det blir nog sent. Och det sa han, det gör ingenting, hon får gärna komma sen.
Hon har egentligen inte tid. Hon borde säga nej. Det är mycket att hinna med för en chefsvärdinna under spelens allra första dag. Men Silvia Sommerlath tittar på den stiliga prinsen och lovar att komma till restaurangen så snart hon bara kan.
Så skulle hon träffas på en restaurang som heter Chalet i München och hon kommer rätt sent.
När hon anländer till Chalet Suisse är kronprinsen redan där, men han är inte ensam. Där sitter också prins Bertil och hans Lilian, prinsessan Birgitta och hennes man Hansi. Silvia kliver rakt in i kungafamiljens middag.
De hade jättetrevligt att sätta och prata och hon kände sig at ease där, välkommen och så.
Prinsessan Birgitta ska för Svensk Damtidning i detalj berätta om den oförglömliga kvällen. Att de redan hade tagit ett glas när Silvia anländer. Och prinsessan Birgitta gillar den okända tyskan direkt.
Det har hon skrivit i sina så kallade memoarer, hon har en slags minnesbok. Hon tyckte att hon var trevlig från början och hon tyckte också att de var gulliga ihop. Liksom. Så hon såg att det var, ja, att de var tända på varandra.
Jag tror det var hans humor.
Silvia beskriver vad hon fastnar för hos kronprinsen i SVT.
Han har en väldigt fin och väldigt rolig humor. Sen är han en fin person.
Där började det. Och det är nästan som en film liksom. Men mitt långa liv i branschen har lärt mig att verkligheten är mycket, mycket roligare än fiction. Det händer i verkligheten mycket, mycket roligare saker.
Kronprinsens farbror prins Bertil vill leka tjurfäktning på restaurangen. Silvia bär en lång svart cap som de använder som skynke. Och prinsessan Birgitta undrar om Silvia tror att de är galna. Och Birgitta hoppas att kronprinsens olika dryckesvisor inte skrämt bort fröken Sommerlatt.
Gunnar Larsson har simmat förbi två man, är ganska nära de andra amerikanerna när bröstsimmet ska börja.
OS i München pågår samtidigt som kronprinsen och Silvia fortsätter att träffas. Kronprinsen besöker OS-byn i den mörkblå svenska kostymen med gul skjorta och blå slips med gula kronor på.
Jag tycker det är verkligen roligt att få vara svensk här nere i Olympiabyn.
Under spelen har chefsvärdinnan Sommerlatt ett intensivt program. Hon tar hand om Västtysklands förbundskansler, Englands premiärminister och fursten av Monaco. Men hon hinner också dejta kronprinsen av Sverige.
Så de kom överens sen då att träffas flera gånger. Så under olympiaden så träffades de flera gånger. Bland annat på en nattklubb där som tog sig en berömd bild som blev känd och spreds i världspressen.
Det är en bild på Carl Gustav och en okänd kvinna. De tittar på varandra. Och han vet mycket väl att det är förbjuden kärlek.
Kungen hade aldrig accepterat Fräulein Sommerlatt. Så att det gällde att vara väldigt diskret.
Det är den gamle kungen Gustav den sjätte Adolf som bestämmer. Och han håller på den kungliga traditionen.
Han var väldigt mån om att allt skulle gå till enligt lagen. Och enligt hans uppfattning så måste kronprinsen, om han ska gifta sig med någon, så måste det vara med en kunglig person. Annars så skulle han åka ut ur tronföljden.
90 år är en lång tid.
Kungen är född år 1882. Hans valspråk är plikten framför allt. Och in i det sista gör han vad han kan för blott blod i ätten Bernadotte.
För mig dalar nu solen mot sin nedgång.
Han hade redan kastat ut tre prinsar från kungahuset för att de hade gift sig borgerligt.
Det är hårda bud och kronprinsen vet vad som gäller. Han har lovat evig trohet till sin farfar.
Sveriges götes och vänners konung, Gustav VI Adolf.
Huld och trogen.
Huld och trogen.
Så länge kungen lever är Silvia en hemlighet.
Men de var väldigt diskreta och skyddade då av sina, de allra närmaste.
Nu är det klart. Säg något som gör att det blir spännande.
Håll tummarna, säger jag.
Silvia skapar formulär och lägger scheman. Hon går på teater med gäster och följer en sjuk IOK-delegat till doktorn.
Nu känns det lite spännande, va?
Kronprinsen följer Sveriges trupp.
Ulrika ska göra tyska hoppen med 2,5 volt i peakstil. Svårighetsgraden där är 2,7.
München-olympiaden vill vara fredens och frihetens OS och motsatsen till Hitlers propagandaspel. OS är tillbaka på tysk mark för första gången sedan Berlin 1936.
Nu snurrar hon runt i hoppet och gör hon det?
Hon gör det mycket bra.
Domarna säger 8,5, 8,5, 7,5, 8,5, 8, 8, 67 och 23. Var det guldhoppet det där?
Men natten till den 5 september så inleds ett av OS-historiens mörkaste kapitel.
Ett politiskt morddrama hotar att stoppa olympiska spelen i München.
Silvia vaknar mitt i natten av att telefonen ringer. Terrorister har tagit sig in i OS-byn. Idrottare och ledare från Israels OS-trupp hålls som gisslan. Chefsvärdinnan kallas till krismöte och OS sätts på paus.
I Olympiastadion kungör just nu spikern att de olympiska spelen är brutna.
Från det olympiska högkvarteret får Silvia rapporter om ett räddningsförsök. Hur terrorister och gisslan flygs med helikopter till ett flygfält. Men där får allt sitt blodiga slut.
Dramat i OS-byn i München slutar alltså i ohygglig tragik.
Totalt är det 6 israeliska ledare och 5 idrottare som dör. En västtysk polisman blir ihjälskjuten och dör gör också 5 medlemmar av terrorgruppen Svarta september. Det ska komma att kallas för massakern i München. Men OS återupptas.
The games must go on.
Spelen måste fortsätta, säger Brundage.
Silvia har fått ändra sina sedan länge förberedda scheman. Israeliska och arabisktalande värdinnor har entledigats från sina uppdrag för deras säkerhets skull. Men efter en sorgehögtid är OS igång igen.
Det är bara att fortsätta precis som vanligt och låtsas som om idag var igår. Det är nog många som skulle göra det på många handa sätt här i München.
Chefsvärdinnan Silvia Sommerlath åker till sjukhuset. Hon ska besöka en pilot som skadats under massakern på flygfältet. Silvia har med sin tv som gåva. Och piloten säger att han är redo att flyga igen om den olympiska kommittén behöver honom.
Bron är sig själv en attraktion som har riktat ökad uppmärksamhet på denna landsdel.
Kronprinsen har åkt hem för att inviga Ölandsbron. Men Silvia stannar kvar. En flört under OS gör henne inte till prinsessa.
Vad hade varit det naturliga yrkesvalet för drottningen istället?
När Silvia fyller 50 får hon frågan av SVT om vad som hade hänt om det inte blivit något med kronprinsen.
Svårt att säga, men det kanske skulle ha varit i samma yrkessektor som jag hade varit redan. Det passade mig utmärkt.
Kanske hade hon fortsatt inom den olympiska kommittén.
Det tyckte jag i alla fall var roligt och intressant. Och träffa människor från alla hörn.
Hon var inriktad på vinter-OS i Innsbruck. Hon var heltidsanställd för det. Hon ville göra det arbetet färdigt först innan hon kunde satsa helt på kronprinsen. Men det fungerade bra.
Den olympiska romansen håller i sig, även om det är på distans. Den hemliga relationen består.
Och de möttes på olika hemliga platser utomlands och hon kom också till Sverige ett par gånger. Då kom hon ofta maskerad eller kamouflerad eller låg i baksätet på en bil med en filt över sig så att ingen fotograf skulle se dem. Men det hände en gång att de sågs på en bensinstation någonstans och det togs en bild på henne och alla undrade vem hon var.
Än så länge måste hon gömma sig eller bära peruk. Hon är inte möjlig att presentera. Men det är inte mycket kvar av den gamla kungens tid på tronen.
Då min älskade förfader, Sveriges, Götes och Vendes konung, Gustav den sjätte Adolf avlidit, har jag efterträtt honom som vårt lands konung.
Ett år efter OS, den 15 september 1973, så dör kung Gustav den sjätte Adolf. 27 år gammal blir hans sonson den yngsta svenska monarken på nästan 200 år.
Mitt konunganamn ska vara Karl den sextonde Gustav. Mitt valspråk för Sverige i tiden.
Men den nya kungen tar över i en tid när regenternas makt inte längre är vad den en gång var. I ett land där monarkin ifrågasätts.
Och det var väldigt stark antimonarkistisk stämning i landet. Det var ju stor övervikt för de röda i riksdag och regeringen. Och Socialdemokraterna hade motionerat om att man skulle införa republik. Då säger Olof Palme vid ett stort möte att vi är bara en pennsträck från republiken. Så tunt var det här.
Vill man införa
republik så är det lagtekniskt mycket enkelt. Men däremot det är ett rent politiskt beslut.
Så lät de i alla fall monarkin vara kvar, men helt avplockad all glans och ära, så att vi har kvar kungen som en finklädd bandklippare och mottagare av blomsterbuketter i stort sett.
I sin egenskap av statschef är kungen i den nya författningen symbol, det vill säga sinnebild för riket.
Som en symbol får kungen trots allt vara kvar, men den unga Carl Gustav har blickarna på sig.
Jag ska efter förmåga i samförstånd med regeringen fullgöra de ansvarsfulla uppgifter som Sveriges grundlagar pålägger mig.
Men för att ätten Bernadotte ska få behålla kronan och för att monarkin ska överleva så kommer han behöva en drottning. Men Silvia har ju ett OS att tänka på.
Och det kastas saker. Det är inte snöbollar, det är tabletter och kola och chokladbitar som öses över de tre medaljörerna i storslalom idag.
Silvia jobbar på protokollavdelningen i organisationskommittén inför vinterspelen i Innsbruck 1976.
En bronsmedalj i olympiska spel är ju aldrig dåligt. Är du nöjd och belåten eller känner du att jäklar också om?
Ja, jag är inte nöjd med åkningen.
Ingmar Stenmark tar brons.
Vilken åkning, den igår eller den idag? Den idag kan du inte vara mest nöjd med.
Ja, jag är inte nöjd med något åk egentligen.
Den målmedvetenhet, den kraft.
Kungen är i Örnsköldsvik som arrangerar tidernas första paralympiska spel.
Och den vilja som ligger bakom alla fina tävlingsprestationer tycker jag är ännu mer imponerande.
Men när spelen är över så går det fort. Bara några veckor senare sätter de sig i en grön soffa på slottet. Det är första gången som pressen får möta fröken Silvia Sommerlath.
Ja, det är en fin soffa, lite obekväm.
Ruskigt obekväm.
De sitter där för att berätta att de ska gifta sig senare samma år.
Jag är mycket lycklig att är i Sverige. Jag hoppas att... Kan det hjälpa mig?
Nej, nu får vi klara av det här själv, tycker jag.
Ja, det är naturligtvis, det är lite speciellt. Det är det naturligtvis, och det kände jag också då.
I SVTs året var 1976 berättar drottning Silvia om sitt första framträdande vid kungens sida.
Och sen var det ju många journalister som stod här på andra sidan. De klättrade nästan på varandra. Är det lite svårt att tala svenska endast? Kungen att lära dig.
Ja, du är väl en bra lärare?
Ja? Jättebra.
Jättebra, yes. Tycker jag. Tillräckligt nog.
De var ju väldigt kära, kunde man ju se på dem. Liksom. Och så kom det här berömda, de frågade hur gick det till att ni träffades. Så där.
Hur gick det till när ni träffades första gången? Ja. Hur
träffade det var... man din kung? Ja, det var i München på olympiaden 72.
Och kungen svarade, det sa bara klick.
Då var det någonting som sa, som man lärde sig, klick. Och sen dess har det sagt klick hela tiden. Sant?
Ja.
Alla som har varit blixtförälskade vet precis vad som menas. Det var så äkta. Det är därför som folk tyckte om det här från början. Man såg på dem att det här var inte något resonemangsäktenskap. Utan det var två ungdomar som var väldigt kära.
Plötsligt sa han till mig, hur känner du dig? På svenska. Och han visste ju att jag inte talade svenska, men jag gissade. Och då svarade jag, jag känner mig jättemysig.
Sommaren 1976 får Sverige en drottning.
Och tar Silvia ringen av brudgummen. Och därmed är hon alltså drottning Silvia av Sverige.
Jag brukar säga att hon betydde allt. Hon räddade monarkin i det här skedet av historien och blåser liksom liv i hela den här döende institutionen. Tack vare henne så vände liksom opinionen mycket. Hon räddade monarkin.
Kungen har nu en drottning och snart även kungliga barn. Tronföljden är säkrad. Men det är en ny tid för monarkin och kungen ska agera symbol för ett land men utan den gamla tidens kungliga makt. Och han fyller sin roll med idrott.
Kung Carl den 16 Gustav ställde ju överraskande upp i Vasaloppet igår och när publiken fick klart för sig vem som bar startnummer 10740 så blev det förstås applåder och hörarop som till och med överglänste vad segraren ryssen Garanjin fick i den vägen.
Året efter bröllopet åker kungen Vasaloppet i blå mössa och solglasögon bland alla andra skidåkare.
Var detta första och enda gången?
Ja, det var första gången. Alltså.
Var det enda gången också?
Ja, det vet vi inte. Det får man säga. Det är svårt. Det tar ju ganska mycket tid faktiskt att hålla på. Man får ju ändå åka några mil innan. Så.
Hur många mil har kungen förberett?
Ja, exakt, men 40-tal ungefär.
Ja, så sa kung Carl den 16 Gustav alltså. Han belade den 5708 platsen i Vasaloppet med tiden 8 timmar, 12 minuter och 41 sekunder.
Kungafamiljen har länge haft en nära koppling till sporten. Kungens farfar, far och farbror har alla varit ordförande för Sveriges olympiska kommitté. Och för Carl den 16 Gustav kommer OS att betyda mycket i den nya tidens monarki.
Och är det olympiska spel någonstans i världen brukar man hitta kungen på läktaren.
Det blir 80-tal och kungen åker till OS i Lake Placid där Ingmar Stenmark tar dubbla guld.
Den 22:46 ska han göra. Det tror jag han klarar. Tre portar kvar. 16, 17. Ja då, det går bra det här. 19, 20, 25. Han leder. 1:20 och 25.
Oj. Jag måste säga att det var nog en av de spännande, mest spännande jag varit med om i mitt liv. Jag var, stod här bakom och jag var alldeles slut. Jag låg ner på knäna här på golvet.
Kungen har tagit sig in i radiohytten för att prata om kungen av slalom.
När vi väl kom igång här i början av backen gick han ju väldigt fint. Men sen hade vi den här lilla kullen här på sluttampen där man måste liksom bita fast med ena sidan. Och det var väl där som det var mest kritiskt tycker jag.
Jag vet ju att kungen är ganska kunnig i det här gebitet.
Nej, det vill jag inte påstå. Men man åker lite skidor själv så är man ju liksom speciellt intresserad.
Sverige har ett kungapar som träffades på ett OS och som fortsätter att åka på olympiska spel.
Jo, det är så att bägge två är faktiskt äkta intresserade av idrott på olika nivåer och olika grenar. Kungen tyckte det är kul. Å ena sidan, å andra sidan så är det ju liksom representation. Han ska liksom vara där för att representera Sverige. Så att han gör det där av mycket av personligt intresse. Det är väldigt mycket som kungar och prinsar och de här tvingas göra och vara med om har de inte ett minsta intresse för. Men de får ju inte visa det på något sätt. Utan det är nödvändigt då av olika skäl att de ska stå där och se trevliga ut. Så då är det roligt att få gå på sånt som man tycker om.
Finns det några speciella tekniska synpunkter på det som har presterats i backen idag?
Nej, men det är ju alltid det fina med Ingmar att han åker mjukt och inte bromsar upp utan flyter med skidorna hela vägen ner.
1984 är det vinter-OS i Sarajevo med kung och drottning i publiken. Gunde Svan tar guld på 15 kilometer och kungen gratulerar.
Vad kul.
Ja, det är jättebra.
Det gick som bara katten i skogen.
Ja, jättebra.
Va? Det var inte så där slutkörd den här gången utan gick bra. Du körde ja. Så mycket rik men...
Ja, jag tog nog ut men det var... Jag kunde inte ut med lika mycket som på 3 mil idag.
Ja, det var värre.
Ja, då tog jag ut.
I Sarajevo 1984 utspelas ett drama på skridskoovalen.
Är detta sant? Thomas jobbar i snöyran.
Thomas Gustafsson går ut i första par, vinner sitt heat och tar guldet.
Och Thomas vinner i utklassningstid. Han slår Döjm och kör det rejält också.
Ja, och 1984 så minns ju jag, då hade jag åkt 5000 meter och då var prins Bertil på plats vid tävlingarna. Sen åkte han därifrån och kungen kom till prisutdelningen på kvällen. Så det första jag såg av kungen vid OS 1984, det var att han vrålade när jag klev upp överst på prispallen efter guldet då på 5000 meter.
Vad säger drottning Silvia? Har drottningen åkt skridskor själv?
Aldrig i mitt liv. Men jag visste inte att det var så spännande. Och till min födelsedag fick jag nya skridskor, så nu får det bli allvar med mig också.
Den här sporten har fascinerat alltså?
Ja, det är spännande. Det var det.
Det visste drottningen inte att det var, att det var så här spännande.
Ja, jag får tacka Thomas för kanske.
Kanske tacka ryssen. Det han som gjorde att det blev vansinnigt spännande.
Nej, men bara närvaron liksom, att de är intresserade av att komma och titta på oss idrottare som... Ja, men som gör våra prestationer efter bästa förmåga. Det är fantastiskt tycker jag.
Men 4 år senare ska Thomas tävla igen. Nu i Calgary.
Inför 10 000 meter så satt jag djupt koncentrerad i ett utrymme där de råkade komma in. Och det var väl någon som sa, där sitter Thomas. Det här har ju kungen själv berättat. Där sitter Thomas, men kungen hade väl känt någonstans att nej, den killen ska vi inte störa. Det såg ut som att koncentration... Jag vet ju inte om det här, för jag satt ju med ryggen emot dem. Det är liksom, det tycker jag är en fin liksom fingertoppskänsla att fatta att man går inte fram i det läget, utan där håller vi avståndet.
Thomas får ladda i fred och sen blir han OS-kung igen.
Han har alltså Hadzifs tid i sikte, 13.56.11. Han kommer att klara det. Den saken klarar, han kommer att ta ledningen. Men kommer också att bli världsrekord. 13.48.51. Thomas släpper båda armarna nu, han har 70 meter kvar. Klockan 13.45.46. 47, 48 och 20. Och det är nytt världsrekord vid härskap. 13.48 och 20. Och jag tror inte mina ögon, men jag måste göra det.
Personligen så kanske jag så här i efterhand kan erkänna att i skolan var jag inte någon stor idrottsman på något sätt. Men det är väl snarare så att i efterhand känner man att man behöver ut och motionera, och det har blivit mer påtagligt för mig själv att man mår bättre och det känns bättre om man har tid ut och motionera, och jag försöker göra det så mycket som möjligt. Och i och med att man själv engagerar sig lite grann så blir det roligare att se på andra som utövar olika sporter, för man blir mer och mer imponerad av deras prestationer, vad de åstadkommer, och man förstår vilket enormt arbete som ligger bakom för att uppnå just de här olika prestationerna.
Kungen åker till varenda OS under 90-talet, men det är en resa som kommer att förfölja honom mer än ett decennium senare.
Jag är inte blind och jag lyssnar och jag läser tidningar och jag tar åt mig det som har skrivits och det som har spekulerats, självfallet. Mycket ju spekulation, tyvärr.
2010 kommer boken Den motvillige monarken, där det hävdas att kungen besökte en strippklubb under OS i Atlanta 1996.
Finns det någonting, alltså i Den motvillige monarken, finns det någonting här som stämmer vad gäller kungens besök på sexklubbar eller strippklubbar, hur man vill kalla det?
Ja, just det, hur man vill kalla det.
I en intervju med TT väljer kungen att svara.
Det är mycket, jag har tagit del av vissa avsnitt i boken. Och det står ju väldigt mycket, mycket spekulation och annat. Jag kan inte kommentera alla dessa olika påstående. Jag känner mycket lite för det faktiskt, måste jag säga.
Men har kungen någonsin varit på en sån klubb?
Och vilken typ av klubb då?
Stripp eller sexklubb?
Nej. Jag tror faktiskt inte. Nej.
Men 2000-talet kommer och kungen fortsätter besöka olympiska spel. Nu med en gammal bekant som sällskap.
Efter ett antal år så fick jag ju också uppdraget att vara värd för kungen och drottningen vid deras besök under OS.
Skridskomästaren Thomas Gustafsson har blivit vice ordförande i Sveriges olympiska kommitté. Och nu ska han guida kungaparet under OS.
Så jag var det första gången vid OS i Aten 2004. Och sen andra gången vid OS i Peking 2008. Och sen var jag med 2010 i Vancouver och 2012 i London.
Han får på nära håll följa kungens engagemang på läktarna. och Thomas Gustafsson kan samla på sig historier.
Det var väl egentligen första gången jag kanske fattade det här liksom idrottsengagemanget. Att ja, men det var äkta. Det var verkligen kul att titta på idrott. Sen är det ju kanske inte alla idrotter som, precis som oss alla, liksom att allting är ju inte det roligaste att titta på. Man hoppas ju liksom på ett sommar-OS att de brukar vara där andra veckan, och jag hoppas ju att handbollen ska gå vidare så att man har, att man kan fylla det programmet med svenska utövare som ska göra sina prestationer. Det kan bli ganska tomt.
Men under OS i Aten 2004 finns inga problem att fylla programmet.
Svenskarna i ledningen nu. Svenskarna har tagit över ledningen från Australien när vi har 250 meter kvar.
Kungen och Thomas Gustafsson är på kanotstadion när den svenska duon vinner.
Sverige kommer att ta guld i kanoten. Oskarsson och Nilsson tar svensk guld i kanotstadion. Där går de över mållinjen. Och de är jublande glada, sträcker nävarna i vädret. Och vi har en svensk guldmedal. Oskarsson, han slänger till och med padden i spat. Svensk guld i Skinias kanotstadion i Aten 2004. Härligt!
Efter guldet vill kungen gratulera medaljörerna. Men inte ens en kung får gå var som helst på ett OS.
Där var det lite knöligare, för där minns jag att jag fick bli osams med vakterna för att liksom släppa fram kungen. Så kan det ju vara, det är ju ganska stelbent liksom, vad man får gå och inte får gå. Så där. Det gäller ju alla. Jag tryckte igenom dem, sen tog jag diskussionen efteråt.
Det är väl det som är så underbart att få vara med om det här, att det är ett crescendo där på sluttampen, och hur man verkligen känner med dem. Samtidigt vet man hur kanske de känner sig också med ja, i armar och ryggar och annat. De knappar sig vid medvetandet, men nu tror jag de känner det. Så glada och stolta.
Alexei Mishin, Ara Abrahamian, 84 kilos final. Där börjar de.
Ara Abrahamian är i OS-final i brottningsarenan.
Det är Ara som börjar att trycka på det första steget i alla fall.
Han möter ryssen Alexei Mishin.
Ganska bra fart för de 84 kilos klass på fötterna.
Kungen upptäcker något misstänkt. En rysk ledare i rosa skjorta som gör tecken från läktaren.
Han satt bredvid mig och sen satt kungen bredvid. Alltså vi satt ju väldigt nära den här, det var en man i rosa skjorta.
Kungen och Thomas Gustafsson noterar att kantdomaren tittar upp mot där de sitter.
Och liksom under matchen så tänkte jag så här, tittar han på mig? Och kungen tyckte väl samma sak då, liksom. Men han tittade ju på den där ryssen. Och så gjorde han liksom, satt den där ryssen med händerna mellan benen liksom och gjorde ett sån här washout-tecken. Jag vet inte vad det heter på brottningsspråk. Och så ser man domaren där nere gör exakt det han gör på läktaren vid två tillfällen under den matchen. Och så känner man sig, men här, vad är det här för någonting liksom?
Då ska vi se om mina regelkunskaper håller. Nej, det är Mishin som får matchen av någon anledning. Han har väl ett parterröverläge mer. Det är det de räknar istället. Mishin får matchen och det är...
När kungen berättar om vad han sett blir Pelle Svensson vansinnig. Han är ordförande för brottningens disciplinära kommitté. Till Sportbladet har Pelle Svensson berättat att han skäller ut ryssen och sliter tag i honom så att den rosa skjortan går sönder.
Förlust för Ara Abrahamian i en helt jämn match.
Det är ju uppgjort. Domarna är ju liksom, de kommunicerar ju med varandra. Det kändes ju helt, vad ska man säga liksom?
Ara Abrahamian får nöja sig med ett olympiskt silver. Det kommer han att
senare ska Pelle Svensson mena att det finns bevis för att den rumänska domaren fått en muta i miljonklassen.
Ja, det var ju bedrövligt att behöva se det liksom.
Här kommer Olsson på ansatsen. 17 steg, 40 meter från plankarna, 20 kvar nu.
På Olympiastadion är det dagen efter guldet i sjukkamp för Carolina Klüft. Och nu har Sverige två nya guldchanser samtidigt.
2.36, Stefan Nån, det kan vara ett guldhopp. Här kommer Stefan fram mot ribban.
Det är mycket att hålla koll på för den kungliga delegationen.
Alltså friidrotten är ju, den är ju tuff att följa från läktaren, för att det händer ju rätt mycket nere på plan. Så att Christian Olsson hoppar tre steg långt där borta och Stefan Holm hoppar höjdhopp ner i kurvan. Och det gäller ju liksom att få uppmärksamheten. Alltså min fru satt bredvid och liksom skrev ner varje hopp som gjordes av alla hoppare. Och så att vi hade koll på. Det är ju inte så lätt alltså när man sitter på läktaren och har koll på. Vad innebär det här hoppet nu?
Vänster upp på fot, vänster. Och där kommer han iväg på riktigt långt. Ja, det där är kanon. Över 17,75 tror jag, och vit flagg också. Christian Olsson, kanske ett guldhopp i Aten OS.
Det ser väl vi som vår uppgift då att liksom förmedla någonstans att nu gäller det och nu gäller det si och nu gäller det så då.
Upp där och han... Ja! Han klarar! Han klarar! 2,36! Vad underbart blir det då?
På plats i OS under den avslutande veckan finns svenske kungen Carl den 16 Gustav.
4 år senare är det OS i Peking och Sverige tar inga guld. Till den sista veckan kommer kungen.
Så här långt är han nöjd med de svenska insatserna.
Ja, det är väl hyggligt. Det är väl jättebra. Ja, men vi är inte ensamma här. Utan det är konkurrens. Det är ju stenhård. Jag tycker de gör så gott de kan.
Det finns tillfällen när kungen gett sig in i resonemang om de politiska förhållandena i ett land han besökt. När det gäller diskussionen om Kinas lämplighet som värd för OS avstår han nu vänligt men bestämt.
Det diskuterar inte nu, det kan vi inte göra nu efteråt, utan nu tycker jag det är fantastiskt att vara här och se hur väl de har förberett sig och hur väl det går just nu i alla fall.
Jag minns ju från Peking när jag var träffade de som skulle ha hand om kungens besök på inrikesministeriet, och då sa de ju liksom att först police motorcycle and then police car and then limousine for the king and queen and then minibus. Och det är klart att jag sa det, ni kan ju vara beredda på att kungen kanske inte vill åka i limousin utan han vill åka i minibussen. No, sa de, kungen i limousinen och drottningen. Men det vart ju liksom Säpo som satt där, och så satt kungen med oss andra då i minibussen, för han gör det valet.
Det är varmt i Peking, men programmet ska följas. Kungen och Thomas Gustafsson åker och kollar på cykel.
Jag vet inte varför, men jag och kungen var ensamma och skulle titta på mountainbike. Och det var liksom i en gryta, så det var oerhört varmt där. Och så startar loppet och så ska de vara borta i skogen i nästan 20 minuter tror jag det var. Och då sa jag till kungen att vi kan ju gå in, det finns en lounge här bredvid, vi kan gå in i skuggan så vi får svalka oss lite grann så här. Och då sa han bara så här kort, nej, har de tränat i 4 år för det här så kan vi stå här i 2 timmar. Det är extremt talande för kungens intresse. Det går liksom djupare än att bara längta efter svenska medaljer.
Men svenska medaljer och speciellt guld är ändå något annat. Och sådana skulle det bli 2010. Det är skiljeomgång i curling.
Ska vi se då, då avgörs OS-finalen i damcurling. Det är Kanada som har sista stenen. Sverige har lagt sig bra, gör det svårt för dem. Det är Kanada, Sverige 6-6. Här kommer den sista stenen, den kanadensiska mot mål. Det är alldeles... Folk reser sig upp här i arena. Frisyrgården kommer att slå bort då. Den slår bort. Nej, inte de missar!
Ja, vad säger kungen? Hur spännande var det här?
Ja, på en skala... Vadå? Nej, det är ju självklart. Det är otroligt spännande. Och jag är ingen curling-expert, men jag har ju faktiskt fått för mig att vara med några gånger. Och även, hur var det nu? 77 i Karlstad tror jag nästan, va? Vi hade ett världsmästerskap. Men det var långt emellan. Men de här laget är nog vårt bästa lag vi har i Sverige just nu. Som har lyckats ta guld två gånger idag. Det är inte så många som klarar av, men det här var ju fantastiskt skojigt.
Under en curlingmatch behöver kungen viss hjälp för att hänga med.
Och vi hade en god, vad ska jag säga, som kunde vägleda oss in i spelen och hjälpa oss med de olika krumelurerna och taktikerna så att vi kunde följa med på ett bra sätt.
Men det finns en annan sport som hans majestät har mer kunskap om.
Marcus Hellner går mot guld, Marcus Hellner går mot guld. Inget kan stoppa Marcus Hellner.
Sist. Ett stort intresse som kungen har är ju skidåkning. Och där i Vancouver så satt vi 2 timmar i bilen dit och 2 timmar i bilen hem.
Sverige guld! Sverige guld!
Fem guld nu. Hur många utav dem har kungen sett?
Oj, ja, jag har nog varit med ett par stycken här, ja.
Uppe i Whistler är det inte bara längdskidor, utan också skidskytte på kungens program.
Då kom ju internationella skidskytteförbundets ordförande fram till mig och frågade om jag skulle vilja gå ner till skjutvallen med kungen, för att man kommer mycket närmare då. Men det backar kungen på direkt. Han sa, då kommer vi för nära, då kan vi störa de aktiva. Och jag tycker det är så himla respektfullt någonstans att fatta att vi står där vi liksom står på läktaren.
Och det är på läktaren som kungen lever ut. Med inlevelse hejar han på. Och två år senare ska han bli viral för sitt sätt att bete sig.
Det är 22 lika. Det här är kvartsfinal 3 i OS-handbollen. Sverige möter Danmark.
I London 2012 sitter drottningen och kungen bredvid varandra. Klädda i svenska gulblåa kläder.
Kim Andersson, bollen in till, och så är det Ekberg avslutar.
Över! Det finns ute!
Nej, 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 Niklas Ekberg, över!
Det är en rysare i handbollskvarten mot Danmark och kungen ropar och skriker. Och på raden framför sitter en till synes mycket besvärad kvinna.
Jag tror inte hon visste att det var kungen som satt där till en början, men hon blev nog varse om det och jag menar, hon var, ja, han var högljudd.
Var det semifinalchansen som försvann där, Niklas Ekberg? Aj, 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 aj.
Drottningen grimaserar när kungen skriker och damen framför dem tar upp händerna mot öronen.
Nej, han är inte på den! Han är inte på den! Nej!
Nej, men han hejar ju och ropar och Sverige spelar. Det är klart att liksom, han är ju som vem som helst av oss alla som vill att det ska hända någonting på planen. Och han var ju ganska högljudd där och den där damen... Hon höll ju för öronen, så bilden är ju liksom att hon sitter och håller för öronen och kungen formar liksom sina händer runt munnen och skriker. Vad jag minns så var det väl bara att han tyckte det gick lite långsamt på planen, så han ropade åt dem där nere. Spela handboll!
Här kommer då Larholm, det är mycket utrymme. Ska han avsluta? Niklas Ekberg avslutar inte. Och det är blå, det är mål!
Ja! Mål! Han gör mål, Niklas Ekberg! 24-22! Sverige är i semifinal i OS! Ja, det är helt otroligt. Det är så skönt, det är så skönt.
Niklas Ekberg, allt är förlåtet. Vi har skällt på dig. Svenskarna kramar om varandra. De ligger på golvet. Sverige är i semifinal!
Hur mår kungen idag, en dag som denna?
Nej, jag mår alltid bra. Det är inte bara idag.
365 ja. Dagar om året mår kungen bra.
Absolut, ja.
Kungen är en ständig hejaklack under olympiska spel.
Kungen på plats när det blir medalj för Sverige igen.
Jag har ju varit runt här några dagar och varit på många ställen där det inte blivit några medaljer, där vi har haft stora förväntningar. Men det var ju trevligt att de lyckades så pass bra, flickorna, ikväll.
Han är en kung utan samma makt som sina föregångare. Men under de olympiska spelen kan han synas i rollen som symbol för Sverige.
Och det är så tydligt också patriotiskt. Det är Sverige, heja Sverige.
OS är en perfekt plats för en kung, säger författaren och den kungliga experten Herman Lindqvist.
Det är helt oförargligt och om han dessutom tycker det är roligt själv så klart att han vill åka på alla olympiader.
Kungaparets närvaro brukar ju föra lycka med sig. Vad blev nu den ljuvligaste insatsen trots allt som ni fick vara med om här?
Ja, det var väl slalom när Anja tog silver.
Vi får inte glömma bort att vi ändå tagit 6 medaljer.
När det vankas olympiska spel så ser kungaparet till att vara på plats. De har synts vid svenska medaljer i decennier. Till exempel under vinter-OS i Sochi 2014.
Ja, det var riktigt häftigt och känslan. Och sen när vi ser hur kungen och drottningen glider fram och ställer sig mitt framför oss och börjar vifta frenetiskt för att få vår uppmärksamhet. Då var det som att det var ännu mer glädje och liksom man känner liksom att deras glädje, deras blickar mot oss, det var som bara wow.
Kungen var på sitt första vinter-OS redan 1968, då som en ung prins. 1972 mötte han sin drottning och därefter har kungen bara missat några enstaka spel. 76 var det bröllopsresa och han åkte inte heller till Moskva 1980. Men därefter är det bara en pandemi som stoppat honom.
I många här hemma så kommer att följa er under de här spännande veckorna nu i februari.
Kungaparet stannar hemma från Tokyo 2021 och skickar en digital hälsning inför vinter-OS året efter.
Bästa olympier, Håll den svenska fanan högt, som jag brukar säga. Och stort lycka till i Peking.
Men världen öppnar upp igen. Och kungaparet är tillbaka i Paris 2024. Och firar med simmaren Sara Sjöström.
Nu har vi två drottningar på podiet här. Det är inte dåligt. Sen får man ju välja lite grann vem man föredrar mest. Det kan jag ju liksom inte riktigt avslöja så här.
Över 50 år har passerat sedan OS i München när kronprinsen träffade sin blivande drottning. En avgörande stund för svensk monarki.
Utan OS i München 1972 hade drottningen och jag kanske aldrig mötts. Sedan dess har vi inte bara delat livet med varandra. Vi delar också glädjen i gott sällskap med våra barn och barnbarn. När vi då hejar oss så där hesa för Sverige.
Ladies and gentlemen, if you can, please stand for the anthem of Sweden.
I februari 2026 är kungen på sitt 25:e olympiska spel. Det är få som varit på fler.
Nej, men jag har haft förmånen att vara under många olympier, på många platser i världen, kanske man till och med ska uttrycka det som.
Och med åren har han blivit en kung som suttit längst på den svenska tronen.
Det här är alltid lika roligt, men det är speciell stämning. Jag måste säga, jag kom hit igår då kväll eller eftermiddag. Det var väldigt förvånansvärt tyst och lugnt, det var inga människor här, men det var lite fler besökare och åskådare idag. Igår var ju helt tyst här, så jag var väldigt undrar vad har hänt.
Men i Val d'Fiemme är kungen på plats när Sverige vinner trippelt i damernas sprint.
Hur var det att uppleva den svenska nationalsången?
Vi stod ju lite konstigt till här bocken. Jag anar att jag såg inga flaggor, men jag sa just där inne att höra nationalsången och se den svenska flaggan när vi har gjort en bra idrottsprestation, var vi än är någonstans. Det blir man ju väldigt rörd av. Jag blir det. Men jag såg varken flagga, men sången känner jag igen.
Du har hört ett avsnitt av Radiosporten Dokumentär som gjordes av mig, Alexander Lundholm, under 2026. Fler avsnitt av Radiosporten Dokumentär finns i appen Sveriges Radio. En dokumentär handlar om gisslandramat under OS 1972. Sök efter Massakern i München, svenska vittnen till OS-terrorn.